Hej allihopa. Gott att se oss alla här, eller hur? Ska vi se vilka passar bäst? Kära Gud, jag kanske måste gå till ögonläkare till sist. Hörrni, det är roligt att se att alla inte åker skidor. Annars skulle kyrkan varit tomt här, va? Okej, jag kommer dela något idag här om något som jag nämnde förra gången. Ni som var för 2 veckor sedan här, så hoppas att ni minns vad vi pratade om. Jag talade om familjen som Guds tanke, liksom att familjen var Guds första tanke, och jag tror fortfarande är den tanken som han använder för att manifestera sig själv, att manifestera en del av hans rike och så vidare. Och det är lite känslig grej när man börjar prata om familjen, därför att det är inte alla som lever i en familj. Det är väldigt många ensamstående människor idag. Vi lever i ett land där individualismen prisas och upphöjs till skyarna. Ni vet att vi är ledande land i världen när det gäller både individualismen och troligtvis en av de ledande när det gäller ensamheten. Stockholm är i alla fall en stad där ungefär 60% av invånare är ensamstående personer. Helt otroligt. Helt otroligt. Ibland hör man kommentarer av syskonen när man pratar om familjen, att några kan känna sig utanför och så vidare. Och jag tror att vi hjälper inte situationen med att blunda för saken, utan att vi måste öppna ögonen för verkligheten och sen se på vilket sätt har Gud tänkt att även den här problematiken skulle lösas i församlingen. Det här är en fortfarande del av den här serien som jag har börjat för några söndagar sedan om att församlingen är profetiskt tecken för människor runt omkring oss. Och det där ordet profetiskt kan vara så laddad och så begagnad. Liksom. Jag brukar säga att för mig är en av de bästa definitionerna på vad det betyder och hur ska jag veta på vilket sätt ska jag vara profetiskt. Det är titta på vad världen gör och gör tvärtom. Så är det många gånger. Och då tänker jag så här, om världen löper åt det hållet att det blir mer och mer ensamhet, då borde församlingen göra tvärtom. Så enkelt är det faktiskt. Och då skulle jag vilja läsa från Psaltaren 68, några verser här, verserna 6 och 7. Låt mig få säga bara en sak till innan jag läser där. Jag tror, och jag tror att det är oundvikligt att tro det, höll jag på att säga, att Guds församling borde gestalta de rätta modeller på alla livets områden. Absolut alla. Jag menar, vi är på nytt födda människor, vi har mött Gud, vi lever med Gud, vi tror på evighet och vi har resurser som ingen annan har. Himmelen är oss till förfogande, all Guds visdom, allt som man behöver är oss till förfogande. Och på det viset så tror jag att församlingen är sannoliken den instrument i Guds händer som borde faktiskt manifestera på alla livets område en modell. Så här borde det vara. Och tyvärr är vi inte där, speciellt inte i västvärlden. Jag vågar säga att i västvärlden är församlingen mer påverkad av världen än världen av församlingen, tyvärr. Tyvärr. Och jag tror att vi lever i en tid då Gud utmanar oss att vakna upp och verkligen skaka av det där tänkandet som finns i världen och som har påverkat oss. Och gestalta saker synligt, fysiskt för denna värld. Så att folk kan se på oss och säga, så där borde vi göra allihopa. Och det här är ett sånt område. Okej, Psaltaren 68, verserna 6 och 7. Gud i sin heliga, eller 5 och 6 och 7 ska jag läsa. Sjung till Guds ära, prisa hans namn. Beredd väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkornas försvarare. En Gud som ger de ensamma ett hem och de fånga frihet och lycka. Men de upproriska måste bo i en öken. Tre grupper nämner Gud här som är inte utan anledning nämnd här. Han nämner faderlösa, änkorna och ensamma. Och de här tre grupper människor är alltid som jag förstår utsatta för väldigt mycket i vilket samhälle som helst i stort sett. Och då kanske speciellt i västvärlden som jag brukar säga. Och det här är en problematik som så många plågas av och som är svår att prata om. Jag hoppas att jag sa upp när vi bad innan gudstjänsten. Jag hoppas att ingen kommer att missuppfatta grejer. För att under en predikan kan man inte täcka alla aspekter av den här problematiken. Men hoppas att det kommer att bli till uppmuntran och välsignelse. I första Korintierbrevet så läser vi i kapitel 1, så här i vers 9. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. En av de absolut mest attraktiva aspekter av det kristna livet, det är faktum att vi är kallade till gemenskap med Gud själv. Tänk att vi har gemenskap med Gud. Och det här är en aspekt som vi betonar väldigt mycket i den kristna församlingen. Att vi är en familj och att vi har härlig gemenskap med varandra. Och trots all detta, trots den höga bekännelsen, trots att det är faktiskt sant, så finns faktiskt sanningen också i det. Det finns oerhört mycket folk bland oss som är ensamma, som känner sig övergivna och som undrar var är den där härliga gemenskapen som vi pratar om. Och det här kommer inte bli någon kritik nu, utan jag tror att det som vi behöver, tror jag, det är att vakna ännu mer till den verkligheten vi lever i och försöker med Guds hjälp göra ännu bättre av det här som vi kan göra. Hebreerbrevet 13:5, andra delen av versen, Jesus säger, eller författaren säger, jag ska aldrig lämna dig, jag ska aldrig svika dig, jag ska aldrig överge dig. Och därmed att känna sig övergiven och ensam, det är en hemsk upplevelse som väldigt många människor i vår värld tyvärr upplever. Det finns en vers eller en text i Psaltaren 102 som är lite väl dramatisk, men som skulle ändå kunna sägas eller klassas som beskrivning på många människors verklighet i vardagslivet. Och Psaltaren 102 i verserna 7 och 8 så står det skrivet så här: jag är lik en pelikan i öknen, jag är som en ung uggla bland ruiner. Jag ligger vaken, jag är som en ensam fågel på taket. Kära Gud, kan man vara mer ensam än det här? En pelikan i öken, en fågel på taket och en uggla bland ruiner, ligger vaken på nätten och tänker och så vidare och så vidare. Jag minns alltid en liten bild, och det är inte en gång man har sett det på höstkanten eller när det är redan höst. När man ser en sparv sitta någonstans på taket och stackare bara liksom drar sig in i sig själv och han är helt och hållet ensam. Och när jag läser det här så förstår jag att det där är ingen rolig situation att vara i. Så det här med ensamheter och övergivenhet, det är någonting som väldigt många människor upplever i vår värld, det vet vi. Och det är också så att väldigt många människor i vår kristna församling upplever samma sak. I Galaterbrevet, hoppas att jag inte snärjar in mig själv i någonting här nu. Galaterbrevet. Jag vet att det är en svårt ämne att behandla eller att prata om. Galaterbrevet kapitel 5. Jag ska citera innan jag läser två verser här. Jag ska citera Dietrich Bonhoeffer. Många vet vem han är. Han har skrivit en bok som jag för många år sedan läste som heter Att leva i gemenskap. Kanske skulle behöva läsa igen det. Och i den boken gav han ett påstående uttalande som är intressant. Han sa så här. En människa som inte kan leva ensam är farlig för gemenskap. Och en människa som inte kan leva i gemenskap kan inte heller leva ensam. Tror jag det är värt att begrunda. Det här första är kanske mycket lättare att förstå, eller hur? En människa som inte kan vara ensam är farlig för gemenskap. Varför? Jo, därför att hon kommer troligtvis att suga ut både tid och kraft från gemenskapen. Om man har blivit svält på gemenskap, då kommer man att vara en sån moment i gemenskap där allt ska kretsa kring mig. Så det är uppenbart att var och en av oss måste lära sig att mitt värde, mitt liv som människa är inte endast inom gemenskapen. Jag är en individ och jag måste kunna hitta mitt värde, inte i det att jag är gift, att jag har 5 barn, barnbarn, hus och sommarhus eller något annat. Utan att jag som Guds skapelse måste hitta mitt värde i det att jag är en person som är älskad av Gud och som har värde i att jag är en person. Den världen som vi lever i bedömer vårt värde väldigt mycket utifrån de sociala momenten, eller hur? Och det är därför väldigt många människor som, speciellt om man är i den åldern som de flesta skulle säga, aha, men är du inte ännu gift eller lever du fortfarande ensam? Och då lägger man en värdering i det, och det är det som är farligt. För att jag är inte mindre människa och inte mindre värd bara därför att jag inte är gift eller något annat. Och jag tror att det här är otroligt viktigt, och det är någonting som Gud måste hjälpa oss med. Jag minns när jag var 25 år och jag var på bibelskolan och var ogift, och hela mitt liv gick framför mina ögon och tänkte, kära någon, vad har jag gjort av livet? Jag har inte fullbordat någon utbildning som jag tänkte, jag är inte ännu gift och jag är 25 år och jag har inget jobb. Och liksom hela, och så tänkte jag, den känsla som kom till mig under det där resonemanget, det är att jag är ungefär närmast det värdelösa du kan vara. Men det är inte så Gud ser på oss, eller hur? Och jag tänkte bara ursäkta om att jag ser nu det här. Men jag tänkte så här. Det finns en vers i Ordspråksboken som är ganska häftig och ganska utransakande när det gäller just det här aspekten av våra liv. I Ordspråksboken kapitel 30 tror jag det är, om de inte har flyttat på den. Och det står skrivet så här i Ordspråksboken. Tänkte inte att jag skulle läsa den, men påmindes om den. I kapitel 30. Jo, det är här. Vers 21 till och med 23. Tre ting får jorden att skaka. Ja, fyra kan den inte uthärda. En slav eller en jugoslav som blir kung. Nej, det är bara slav. En dåre som frossar i mat. Och lyssna på det nu. En försmådd kvinna som blir gift. Och en tjänstekvinna som tränger under sin husmor. Varför kan inte jorden bära en försmådd kvinna när hon blir gift? Nu är det så här att ta det lugnt lite grann. Varför jag tror Bibeln använder kvinnan som exempel, det är helt enkelt på grund av kulturella och sociala omständigheter på den tiden. Men det skulle kunna vara även en försmådd man när han blir gift. Ordet försmådd, vet ni vad det betyder? En person som känner sig ovärdig, som tycker att han ligger väldigt lågt med sitt värde i sin person. När en sån person gifter sig, då kan inte ens jorden bära sån person. Änglavakt. Och vad är det handlar om? Ja, som jag förstår den här versen så handlar det helt enkelt om följande. Om jag som en individ inte har hittat mitt värde, att jag är Guds skapelse, jag är frälst och Gud har upprättat mig som person, utan jag ser mitt värde genom att de sociala måtten uppfylls i mitt liv, då kommer jag att suga ut livet ur min partner när jag får den som jag gifter mig med. Och den kommer att bli helt enkelt hela mitt liv. Jag lever mitt liv genom henne eller genom honom istället för att leva mitt liv tillsammans med Gud. Okej, förstår ni mig? Så jag tänker bara, det som en pastor sa när en ung man frågade honom: hör du pastor, när är jag mogen för att gifta mig? Och då sa han: du är mogen när du inte behöver gifta dig mer. Och det låter lite skojigt, men det är faktiskt, det finns en sanning i det. Därför att Gud har inte sagt att de som är gifta är mer värda än de ogifta, gode Gud. Varje person är värdefull i Guds ögon, självklart. Och då är det därför Paulus också skriver om det här, om gemenskapen och det här problematiken i Galaterbrevet. Skriver han så här i kapitel 5 som jag nämnde, verserna 2 och 5. Det är till synes kontradiktoriskt, men egentligen bara kompletterande två nyanser av samma sak. Se, ser Paulus så här, kapitel 6, förlåt mig, och vers 2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Okej, för många år sedan läste jag den här versen och jag var väldigt, jag nämnde det här tidigare. Jag var otroligt irriterad på en broder som jag jobbade med. Det var innan jag jobbade här, så att ingen behöver tänka. Vem kunde det vara, va? Utan jag var väldigt irriterad på honom och skulle gå precis till gudstjänsten, och det där irritationen tog i mig. Jag tänkte, gode Gud, om han inte fanns så skulle allt varit lättare i livet ungefär. Och så läste jag där, bär varandras bördor, så tänkte jag ska titta på vad det betyder. För att jag har alltid tänkt att bära varandras bördor, det är att om du hade svårt ekonomiskt så bär jag din börda, du bär min, och sådana grejer, ni vet. Jag blev helt häpen när jag såg vad ordet betyder. Ordet betyder bär varandra med alla de moraliska tillkortakommanden som den personen har. Kär Gud. Och när jag såg det, han vägde dessutom ganska mycket. Jag tänkte det finns väldigt många moraliska tillkortakommanden där enligt min bedömning. Jag tänkte, ja men det är det här som det betyder att bära varandras bördor, va? Så okej, självklart att vi är kallade till en gemenskap där omsorgen och det fina ordet som används idag, empati och all detta, måste vara närvarande. Det är självklart. Och det har varenda en av oss rätt, om jag ska uttrycka mig så, att förvänta sig av en församling och av en kristen gemenskap. Vi är kallade till gemenskap med Gud, och Gud är i himmelen, men vi är Kristi kropp, och vi är kallade till gemenskap med varandra. Det är det som är tjusning i det kristna tron. Men sen finns vers 5 också. Och det står skrivet så här: ty var och en ska bära sin egen börda. Och det där, jag bara pratar nu ärligt och öppet som en broder här. Det finns människor som tycker att församlingen ska bära dem på allt sätt, men de liksom, de ska inte bära sig själva. Och det går inte på det viset. Var och en av oss måste till en viss del ta ansvar för sitt eget liv, eller hur? Sen är det klart att i den gemenskapen som vi har, att Gud har gett oss resurser så att vi kan vara varandra till välsignelse och till hjälp. Och det här är en dynamik som inte är så lätt att handskas med. För det finns alltid människor som kan peka på alla verser i Bibeln som är församlingens ansvar. Men det finns lika många verser i Bibeln som pekar på mitt eget ansvar i en gemenskap. Absolut lika många. Och det handlar inte om att liksom skjuta på varandra med verser, utan det handlar om att leva i den dynamiken som inte alltid är lätt. Bär varandras bördor, och var och en ska bära sin egen börda. Och då tänker jag så här: Även i den här aspekten av våra liv så har Gud, och den här boken som han har lämnat oss, gett oss liksom en kallelse att manifestera en nivå, en livsnivå i det här området som är bättre, högre, mera kvalitativ än det som sker i världen. Jag menar, när man går idag i vårt eget land här, jag kan inte låta bli och inte citera den där prästen som sa vi har det bättre här i Sverige än vi mår. Vi har det bättre än vi mår. Om man ser på vårt land hur välsignade vi är i detta land, rent ekonomiskt på allt annat sätt, så borde det inte finnas människor som mår dåligt i detta land, med andra ord. Men då är det inte mycket visdom som krävs för att konstatera att välmående ligger inte bara i det materiella, utan att den största faktorn som påverkar människans välmående är faktiskt den sociala aspekten. Och i den är den gemenskapen det absolut viktigaste. Därför är det genom gemenskap som vi upplever kärlek, som vi upplever omsorg, som vi kan både ge och ta emot av de saker som gör att livet blir värt att leva, eller hur? Okej, låt oss se nu hur Gud tänker på de här tre grupper. Kanske sitter någon som kan bättre den här statistiken än jag. Men det sägs att ungefär 90% av alla kriminella ungdomar, kriminella grabbar speciellt, är de som inte har haft en pappa närvarande i sitt liv. Antingen faderlösa från början eller helt enkelt lämnade av sina fäder speciellt. Så att Gud uppmanar i sitt ord att vi ska ta hand om faderlösa, det är en av dem, hör med vad jag säger nu, det är en av de häftigaste sätten att föra andlig krigföring. En av absolut viktigaste aspekter av den andliga krigföringen, det är inte att stå upp och gapa och skrika och binda demoner, utan det är faktiskt att ta hand om faderlösa och änkorna. Och varför just om dem? Jo, speciellt om faderlösa. Därför att det är de faderlösa som blir bittra på grund av allt vad som har skett i deras liv. Och när bitterheten kommer in i deras liv, då kan fienden väldigt lätt ta dem och göra dem sina egna soldater. Förstår ni vilket ansvar vi har då att ta hand om faderlösa? Bland annat, och varför Gud är så angelägen att vi ska göra det. För att egentligen det som vi gör, det är att vi blockerar djävulen att få sin vilja i den människans liv. När vi har en gemenskap där den ensamme faderlöse inte känner sig övergiven och bortkastad och värdelös. Det är starkt det här. Okej, okay. Så låt oss gå till Jesaja och se några verser. Jesaja kapitel 9, och då läser jag verserna 16 och 17 och sen kapitel 10 och vers 2. Jesaja kapitel 9 säger så här, 16 och 17. Ty detta folks ledare för det vilse, och de som låter sig ledas går i fördärvet. Därför kan inte Herren glädja sig över deras unga män eller förbarma sig över deras faderlösa och änkor. Okej, syskon, hör vi vad som står skrivet här? På grund av dåligt ledarskap bland Guds folk, som leder folket vilse, och folket tillåter sig ledas, så säger Gud, därför kan inte Herren glädja sig över deras unga män eller förbarma sig över deras faderlösa och änkor. Okej, gode Gud, hjälp mig nu. Alla vi som har levt i detta land i 40-50 år eller något sånt, jag har levt i 40 år i år, förstår vad som har hänt med hela familjepolitiken. Jag vill inte gå in, det här är inte partitalet eller något sånt, jag bara tänker utifrån den boken vi läser. Idag finns det långt, långt, långt flera familjer som är sönderslagna än någonsin tidigare i vår värld. Och Gud säger att det är tack vare felaktigt ledarskap. Må det vara religiöst eller politiskt eller vilket som. Och Herren säger på grund av att de vilseleder mitt folk och folket tillåter sig vilseledas, så kan inte jag ta hand om faderlöse och änkorna bland annat. Jag menar, i västvärlden har församlingen, i de flesta länder i västvärlden, har församlingen överlåtit omsorgen om de här två grupper till staten och det sociala systemet vi skapar. Vi hade väldigt diskussion igår kväll, mina grannar och jag, om detta. Och jag är inte dogmatisk. Jag vet att det finns många nyanser i det här. Och det som jag är ute efter, det är inte en ny praktisk lösning. Det är inte det. Jag tackar Gud för det land vi bor i. Vem gör inte det? Det finns så mycket som är bra ordnat i detta land, så att hundratals miljoner människor i andra länder bara drömmer om ett sådant system som vi har. Men felet blir när vi tror att systemet har all makt att ge till människor allt vad de behöver. Empati, omsorg, som är mer än att få bara mat på bordet, utan som gör att du känner dig en del av en gemenskap där ditt värde bekräftas och där du kan ge någonting. Den kan inte fås bara genom ett system som ordnar att du hamnar på rätt plats och du får dina mat, liksom måltider och allt i tid, utan det handlar om väldigt mycket mer än det. Och det är därför Gud säger, om ledarskapet leder folket fel, så binder man Guds händer på något sätt att uttrycka sin omsorg och sin kärlek för dessa människor. Kapitel 10 och vers 2, så står det skrivet så här, eller 1 och 2. Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och skriver orätta lagar för att förvrida rättvisan för de nödställda och beröva de nedtryckta i mitt folks deras rätt, för att göra änkor till sitt byte och plundra de faderlösa. Så Gud har väldigt mycket emot den här attityden, där mammorna dras ifrån sina barn och där många andra saker görs för mammons skull, medan det här gemenskapen som Gud från början har tänkt lider mer och mer. Och där är vi kallade också som församling att göra något åt saken mer och mer. I Markus evangeliet 12:40 så nämner Jesus fariserna som är del av det systemet, som borde veta bättre. Men han nämner dem precis på samma sätt som Gud nämner dem här i Gamla testamentet och säger så här om dem. Han säger så här: de äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner och så vidare och så vidare. Istället för att ta hand om änkorna, så äter de änkorna ut ur deras hus. Har det hänt någonting här för några år sedan där många gamla behövde lämna sina hus på grund av sjötomten som plötsligt blev så dyrbar och skatten blev jättehög? Okej, jag går inte in på det. Jag ska läsa från istället för Apostlärningar 6:1. En av de första problemen i första församlingen var faktiskt angående den här problematiken. Det står skrivet att grekisk troende änkor klagade på apostlarna därför de kände sig undansatta eller åsidosatta i relation till hebreiska änkor. Så ni ser att på det här området dyker problem väldigt snabbt och fort. Och Gud ville att även första församlingen skulle få sina tankebanor förstörda, om jag säger så, och att hebreiska apostlar skulle förstå att Guds rike är sådan att Gud privilegierar inte bara egna, utan att Gud vill lansera, om man säger så, en modell som angår alla människor och alla folk. Och där kom första problemet, och de har löst detta väldigt bra, tack och lov, senare. Och nu skulle jag vilja bara gå lite mer till lite positiva grejer så att säga här som Herren säger just om de saker. I Jeremia 49 och vers 11. Och vi ser att Gud har en enorm kärlek till de här tre grupper människor som vi nämner här. Han säger så här: lämna dina faderlösa, jag ska hålla dem vid liv. Dina änkor kan förtrösta på mig. Lämna dina faderlösa, jag ska hålla dem vid liv. Dina änkor kan förtrösta på mig. Okej, jag tror inte att någon behöver säga om att det här handlar inte om att Gud direkt från himmelen tar hand om änkorna och om faderlösa, utan att han gör det genom sitt folk, genom oss. Och då skulle jag vilja läsa på vilket sätt han gör det. Och låt mig få läsa från 5 Moseboken, också innan jag läser några verser till. 5 Moseboken kapitel 10 och vers 18, så står det skrivet så här: han skaffar den faderlöse och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Jag menar, kan jag fråga er, är det någon här i denna kyrka idag som under sista veckan inte har diskuterat tiggarnas problem som vi har här? Är någon som inte har diskuterat det? Emma, du är den enda. Ja, det finns en till, okej. Okay. Ja, tre till, fyra, ja. Men jag, även du. Åh, kära Gud, okej. Okay. Nej, men förstå mig. Liksom, lyssna vad Gud säger. Han älskar faderlöse, han älskar änkorna, han älskar främlingen. Och han älskar de här som är utsatta, som lever inte under de här normala sociala omständigheter som vi tycker är normala. Och han vill ta hand om dem. Och nu det som är intressant är att se på vilket sätt Gud tar hand om dem. Okej, då läser vi, eller hur har han tänkt göra det? Igen, 5 Moseboken 24. 5 Moseboken 24. Då skriver han till Israels barn och säger så här, vers 17 och så vidare. Till vers 22. Du ska inte förvanska rätten för främlingen eller den faderlöse. Och inte ta en änkas kläder i pant. Du ska komma ihåg att du har varit slav i Egypten och att Herren din Gud har befriat dig därifrån. Därför befaller jag dig att iakta detta. Nu lyssna hur Gud tänker ta hand om dem. När du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åkern, ska du inte gå tillbaka och hämta den. Den ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Detta för att Herren din Gud må välsigna dig i allt du företar dig. När du slår ner dina oliver ska du inte sedan söka genom grenarna. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, faderlöse och änkan. När du plockar druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och änkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befaller jag dig att iaktta detta. Mycket enkelt sätt att ta hand om ensamma, änkor och faderlösa och alla andra. Mycket enkelt sätt. Det är helt enkelt, säger Gud så här: om du lyssnar på mitt ord och lever i det, jag kommer att välsigna dig så mycket att även smulorna som faller från ditt bord kommer att räcka till de som inte har på ett naturligt sätt det som de behöver i livet. Okej. Okay. Förstår ni vilken lätt grej? Minns ni Lazarus, den fattige mannen? Och när han ligger där och den där rike mannen inte bryr sig om honom, så står det skrivet att han längtade efter att äta sig mätt av smulor som faller från hans bord. Han krävde inte varje dag biff med champinjoner och bearnaisesås eller något sånt. Det skulle räcka bara av smulorna som fall från den rike mannens bord för att han skulle överleva. Okej, vänner, som jag förstår det, så säger Gud till oss så här: om du följer där, jag kommer att välsigna dig så mycket Så att om du tappar 20 kronor, gode Gud, på golvet, så bör du inte ens återvända att hämta det. Det kommer någon att hitta det som behöver precis det som du har tappat. Bara av överflöd skulle de bli mättade, de som behöver det. Låt mig få läsa en annan sak också. I kapitel 16 i samma bok, femte Moseboken, kapitel 16 och verserna 11. Nu talar vi om ensamma människor. Gud tänkte ta hand om dem. Det står skrivet så här i vers 11 och vidare. Inför Herren, Herrens din Guds ansikte, ska du glädja dig på den plats som Herren din Gud utväljer utväljer till boning åt sitt namn. Du med din son och din dotter, din tjänare och tjänarina, med leviten som bor inom portar och främlingen, den faderlöse och änkan som du har hos dig. Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa stadgar. Och nu säger han så här: lövhid och högtiden ska du fira i 7 dagar sedan du har inbärgat avkastningen från din tröskplats och från din vinpress. Låt mig få säga bara, lövhid och högtiden är den enda gammaltestamentliga högtid som inte har uppfyllts ännu i Nya Testamentets tid. Jag tror det kommer att vara i tusenårsrike. Och då ser jag att det här kommer att ske i tusenårsrike exakt. Både när det gäller individer och nationer. Lyssna vad han säger. Lövhid och högtiden ska du fira i 7 dagar och sen vers 14. Du ska glädja dig vid denna högtid. Men du ska inte glädja dig ensam. Du ska göra det med din son och din dotter och självklart, det är familjen. Men Gud går vidare. Din tjänare och tjänarina ska inte bli uteslutna. Låt dem vara kvar när du firar festen. Leviten ska vara kvar. Främlingen, den faderlöse och änkan som bor inom dina portar. Alla dem ska du låta vara på festen när du firar fest. Okej, en enkel slutsats skulle vara följande. Den gemenskapen som Gud har gett oss är en inkluderande gemenskap och inte en exkluderande gemenskap. Gud har gett oss en gemenskap där vi som kanske då har all det där sociala som vi tycker är så underbart. Vi är gifta, vi har barn och allt annat. Även att man kan ibland i ärlighetens namn säga till de ogifta: gift dig också så fort du kan. Varför ska du ha det bättre än vi andra som är gifta? Men det är relativt, eller hur? Men det intressanta är att om vi lever i Guds rikes anda, så att säga, då är vi som olika familjer Guds resurs att inkludera de ensamstående, för att de ska inte känna sig övergivna, ensamma och bli frestade att tycka att de är värdelösa på grund av det. Nu är det så här, för att detta ska fungera riktigt bra, så räcker det inte med två familjer eller tre familjer i en församling. Då måste hela församlingen ha en sån attityd. För det är så man löser saker. Och när vi intar den här attityden, då kommer alla att uppleva att Guds rike är verklighet. Världen kommer att se att vi gestaltar en modell som man kan aldrig på ett politiskt sätt etablera. Därför det behövs mer än bara rätta former. Det behövs hjärtat i alla dessa former. Om någon borde ha hjärtat för de här sakerna, det är då vi, om vi inte glömmer att vi också har varit slavar i Egypten, eller att vi har också varit människor som var syndens slavar, och Gud har befriat oss från det, förlåtit oss, dränkt oss i sin kärlek, och så säger han nu: nu vill jag att ni ska göra så med andra. Jag läser 2 verser till. Första Timoteusbrevet 5 och vers 3-9, så talar Paulus väldigt, väldigt starkt till församlingen och till Timoteus här om de här sakerna. Han säger så här. Jag läser från vers 1. Så första Timoteusbrevet kapitel 5 vers 1 och vidare. Gå inte hårt fram mot en äldre man. När du förmanar honom, så tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar i all renhet. Hedra dem som verkligen är änkor. Men om en änka har barn eller barnbarn ska dessa först och främst lära sig att visa vördnad för sin egen familj. Och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Predika som detta här. Det här är som text från Jupiter. Det är så Gud vill ha det. Ja, men stojan. Säg inte stojan. Säg, ja men Gud. För att jag läser hans ord. Det är inte mina ord. Den som verkligen är en änka och står ensam, sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Och då säger han vidare så här. Men den som är ett för ett utsvävande liv är levande död. Men den som är för ett utsvävande liv är levande död. Och all detta ska du inskärpa så att ingen kan anklaga den. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än de som inte tror. Får jag berätta något som jag upplevde, såg med egna ögon. Jag ser inte det här regel, jag ser inte det här globalt så att säga. Men jag har sett detta. Jag minns för några år sedan, det här har jag också nämnt tidigare. För några år sedan var jag på en ålderdomshem i närheten här. Att inte nämna var. Jag står i hallen och väntar på att gå in till den brodern som jag skulle hälsa på som var där. Och jag hör ett skrik från ett rum. Ett fruktansvärt skrik. En kvinna som skriker sin ångest ut. Det var första gången jag var där och jag vet att man kan inte bara gå någonstans in i något rum. Så jag tänkte, jag frågar sköterskan att komma med mig. Tror ni att jag kan svara på det som jag berättar nu inför sociala myndigheter? Om det är så släck den där mikrofonen, höll jag på att säga. Men så farligt är det inte väl? Och jag sa till henne, kan du gå med mig till det där rummet? Och jag tänkte, hon kommer att gå efter 2 minuter ut. Då kan jag göra det som jag hade på hjärtat att göra där. Det vill säga det för den kvinnan. Det hände precis så. Hon gick efter 2 minuter ut. Och då sa Herren, vittna för henne. Hon är rädd att dö. Och det är därför hon skriker, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Det enda som hon skrek ut. Jag berättade om korset för henne. Hon började lugna sig som ett litet barn. Frågade henne om jag får be för henne. Hon sa, det får du. Vill du ta emot Jesus? Jag vill göra det. När jag gick från rummet så var hon tyst och lugn som ett litet barn. 2 veckor därefter kom jag igen dit. Hon var inte länge där. Jag står i hallen, precis bredvid mig skriker en annan kvinna. Och Guds ande säger, hon är övergiven och oälskad. Gå in och säg till henne att jag älskar henne. Då frågar jag ingen mer. Nu är dörren där. Gick in, började tala om Guds kärlek till henne. Hon var som en klump i sängen. Underbar säng. Underbart rent. Men vad hjälper ett sånt rum? Där kärleken inte finns. Jag ser inte att det inte finns kärlek hos de som jobbar. Hör vad jag säger nu. Jag anklagar ingen. Jag bara ser en sak. Gud kallar oss att etablera ett exempel även på det området som är lite mer än det vanliga. Vi behöver inte be om empati. Hans hjärta finns i oss. Vi behöver släppa loss hans kärlek. Och när jag gick in och började tala till henne om Guds kärlek. Hon bara som en svamp tog emot. Hon sa, jag är ensam. Ingen kommer någon gång och hälsar på mig. Och när jag frågade henne om hon vill ta emot Jesus som sin frälsare. Hon sa, jag vill dyrka honom. Det är det vi pratar om. Det är det Jesus gjorde. Han gick till de som ingen annan ville röra vid. Han umgicks med de som ingen annan ville umgås med. Och då tänker jag bara på det som man säger. Till församling sänka ska det vers 9 utses som är minst 60 år och har varit enda manskvinna och så vidare. Hon, och så står det i vers 10, hon ska vara känd för att ha gått, för att ha gjort mycket gott, uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott. Det är skärpa regler här. Skärpa regler. Och jag vill att vi ska idag hedra våra änkor här i församlingen. Det finns många av dem här. De är värda det. De är värda mycket mer än bara månens heder. Men låt oss börja någonstans. Låt oss börja där idag. Och sen ska jag avsluta bara med att nämna en faderlös person som blev använd av Gud till att förvandla hela världen, dåvarande värld, på grund av att en man tog sig an denna faderlösa personen. Är någon som gissar vem det handlar om? En som blev drottning. Mordokaj. Esters bok 2. Mordokaj var fosterfar åt Hadassa. Det är Ester. Hans farbrors dotter. För hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker. Sedan hennes far och mor har dött hade Mordokaj adopterat henne som sin egen dotter. Genom att ta hand om en faderlös, föräldralös flicka, Mordokaj fostrade fram en drottning som Gud använde för att rädda ett helt folk. Okej, får jag be er änkorna att stå upp om ni orkar. Både änkekvinnor och änkemän. Eller ni som är ensamma helt enkelt. Inga fler. Vi ska ta ensamstående sen. Först de här. Okej. De här två representerar. Karin, du sitter. Hör inte du, Karin? Ja, men du sitter. Okej, Karin är här också. Och vi ska tacka Gud för dem och be för dem. Och det lilla jag vet om dem, de passar precis i den här beskrivningen. Gjort gott. Ethel, du sitter där. Jag vet att du passar inte i gruppen änkor. Men du sannoliken passar i den beskrivningen. Ska vi ta en stund och jag lämnar fritt att någon ber en bön och tackar Gud för dessa våra underbara systrar som är. Jag sa redan att det handlar inte bara om kvinnor. Om det finns en man som är enkelman så plassar du i det här också. Så stå gärna upp om du tillhör den gruppen. Okej, vill någon be för dem och tacka Gud för dem? Tack Herre. Tack för varenda en av dem. Deras böner. Deras goda gärningar. Tack att de har betjänat oss som församling. På olika sätt och de gör det fortfarande. Vi ber om att vi ska vara tröst för dem. Att vi ska vara glädje för dem. Och att de ska kunna säga, men jag har min familj. Jag har min familj med mina syskon och bland mina syskon. Tack för dem Herre. Amen. Ni som är ensamstående, om ni vill stå upp. Okej, ni som kan stå upp. Håkan, kan jag fråga en sak, Håkan? Var det inte så, eller Erik, du är också här. Okej, jag lämnar dig, Håkan. Jag frågar Erik. Var det inte så, Erik Holmström, att för många år sedan när ni var ett gäng grabbar i Järfälla blev frälsta och ni var ogifta allihopa, att ni började be, och inom vilken tid så gav Gud svaret på allt. Var det inte så? Erik, dig frågar jag. Okej, okay. Så var det. Det var tjejer som var ensamstående som började be till Gud att grabbarna ska bli frälsta. Han är en av dem. Håkan, du var med i det gänget? Nej. Eller någon, med några fler i alla fall. Ja, ett helt gäng. Ja. Rosenqvist, eller hur? Var det inte så? Okej, okay. Nu tycker jag att vi ska be med hela våra hjärtan att Gud leder dessa våra syskon. Och du som lyssnar, jag vill inte be att alla ni ska bli gifta gode tid. Det är inte det det handlar om. Men om det är din längtan, så låt oss be att Gud ska göra det. Jag vill be att ni ska inte känna det här sociala pressen, och att ni ska inte känna er utanför, utan att ni ska känna att ni är en del på ett konkret sätt av oss. Och låt mig få säga ärligt och uppriktigt, förlåt att vi kommer till korta i den här aspekten som församlingen. Jag älskar denna församling. Jag vet att det finns ett gott hjärta. Jag vet att det finns otroligt mycket folk som ställer upp. Men vi kan gå faktiskt ännu ett steg vidare. Så nu ber vi för de här underbara vänner och syskon. Och känn dig fri att be. Jesus. Får gärna lägga hand på dem om du är nära dem. Och Fader i himmelen, vi vänder oss till dig nu, Herre. Och vi vänder oss till dig på grund av det här ordet som vi har läst och delat med varandra. Herre, vi älskar dessa våra syskon, de är lemmar i din kropp, de är fullvärdiga människor. Herre, vi bara prisar dig att du vill, Herre, styrka deras självbild eller vad det handlar om. Jag ber i Jesu namn att om de som lider av den ensamheten, att du ska börja röra vid dem, Herre, och bryta de här negativa känslors makt över deras känslor. Vi ber, Herre, att de ska bara se sig själva i dig, Jesus, och se att de är så kompletta i dig som personer. Men nu ber vi också tillsammans med de som längtar efter en familj. Gud i himmelen, vi ber om din ledning i deras liv. Vi ber, Herre, att du ska helt enkelt styrka och uppmuntra dem, Fader, varenda en av dem, Gud. Herre, vi ber också för oss som församling att vi ska lära oss ännu bättre att vara en familj för de ensamma, Herre. För du har sagt att du bereder en plats för de ensamma. Och vi ber, Herre, om att vi ska få mer av din visdom, mer av din villighet. Herre, du har alla resurser. Det är inget som saknas. Hjälp oss att öppna först och främst våra hjärtan och sen att öppna allt vad du har välsignat oss med, för att kunna vara en familj till de här älskade syskon. Tack för var och en av dem. Och välsigna dem, Herre, och trösta dem idag. Och för dem vidare i livet och förhärliga ditt namn genom deras liv. I Jesu namn ber vi om det. Amen. Amen.